enligt skrifterna. Vi har här hört några föreläsningar om kanon, om hur Gamla testamentet står där som helig skrift redan från början. Vi ska här fortsätta med att tala om kanon. Vi ska då tala om vad Nya testamentet lär om det gamla. Och vi ska också tala om hur apostlarnas ord hör till Nya testamentets kanon. Ska vi då börja med att slå upp Första Korintherbrevets 15 kapitel. Och vi läser sedan igenom de första verserna. Där ger aposteln Paulus troslärans huvudstycke. Mina bröder, jag vill påminna er om det evangelium som jag förkunnade för er, som ni jämväl tog emot och som ni ännu står kvar i, genom vilket ni också blir frälsta. Jag vill påminna er med vilka ord jag förkunnade det för er, så fram ni eljest håller fast därvid, om nu icke så är att ni förgäves har kommit till tro. Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade mottagit, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Får vi så läsa den 11 versen också. Det må nu vara jag eller de andra apostlarna, så är det detta vi predikar, och det är detta ni har kommit till tro på. I denna text som vi här har läst återkommer två gånger uttrycket enligt skrifterna, och därmed avses Gamla testamentet, Gamla testamentets heliga skrifter. För aposteln Paulus, för apostlarna, är Gamla testamentet profeternas ord. Det är Guds uppenbarelse, det är Guds ord. Vi ska här undersöka vad Paulus menar med att hänvisa till skriftens ord. Men allra först ska vi då fastslå att aposteln själv predikar. Vad han predikar är inte människolära. Apostelns predikan av evangelium är budskapet från Gud. Och han säger här, Paulus, i andra versen: jag vill påminna er, som det står i grundtexten, jag vill påminna er med vilket ord jag predikade evangeliet för er. Evangeliet enligt apostelns ord är ett gudomligt budskap. Att fasthålla vid evangeliet innebär alltså att fasthålla vid evangeliet i den formulering och i den gestalt som det förkunnas av aposteln Paulus till sin predikan och till de andra apostlarnas predikan, och säger: det må vara jag eller de andra apostlarna, det är detta vi predikar, det som ni har kommit att tro på. Apostlarnas predikan är liksom profeternas gudomligt inspirerad. Min predikan, säger Paulus, och min undervisning framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft. 1 Kor 2, vers 4. Som ordets första tjänare i den nytestamentliga församlingen intar alltså apostlarna en särställning. De hade varit med Jesus från början av hans verksamhet i Galileen, och som åsyna vittnen till allt vad som hade hänt i Juda och Jerusalem kunde apostlarna träda fram och säga: vad vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, om livets ord, om Messias talar vi. Apostel Johannes i hans första brev. Apostlarnas särställning i den kristna kyrkan är ju också angiven av Jesus själv, när han säger om alla dem som i framtiden ska komma till tro på honom, att de skulle komma till tro genom apostlarnas ord. Johannes evangeliet 17, vers 20. Och därmed hade Jesus förutsagt att vi skulle få en nytestamentlig kanon, ett nya testamente. Apostlarnas ord är Guds inspirerade ord. Evangeliet predikat av apostlarna har ett gudomligt innehåll. Och här ges trons huvudstycke. Här förkunnas att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begraven och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Apostens lära, hans predikan, är enligt skrifterna, det vill säga enligt gamla testamentet. Inför konung Agrippa förklarar också Paulus: Jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skall ske, nämligen att Messias skulle lida och så som förstlingen av dem som uppstår från de döda bära budskap om ljuset såväl till vårt eget folk som till hedningarna. Apostlagärningarna 26-22. Vad profeterna och Mose hade sagt skulle ske med Messias, det meddelar apostlarna. Detta har hänt så som det står skrivet. Vi kan alltså sammanfattande säga att apostlarna träder fram som åsyna vittnen och som Guds ord tjänare i den nytestamentliga församlingen. Och det träder fram väl medvetna om att det går ut på Jesu Kristi befallning, utsända och utvalda av honom. Samtidigt som apostlarna hänvisar till sina ord som Guds ord, hänvisar apostlarna till profeternas ord, samlade i heliga skrifter i gamla testamentets kanon, så som där står skrivet. Enligt skrifterna, så som där står skrivet. Denna hänvisning till skrifterna är då en hänvisning till hela den gammaltestamentliga skriftkanon, till hela gamla testamentets innehåll. Andra Timoteus 3:16, där står: hela skriften anges där så som Guds andad, så som Guds inspirerad. Och hela skriften är nyttig till undervisning, till bestraffning, till fostran i rättfärdighet. Hela skriften är nyttig till lära. Det är då fråga om skriftens ord, om dess innehåll, om dess gudomliga innehåll. Det är alltså inte någon tillfällighet att aposteln säger att allt som förut har skrivits oss till undervisning. Romarbrevet 15:4. Nej, det är ingen tillfällighet. Allsammans, hela skriftkanon, hela gamla testamentet är en gudomlig uppenbarelse. Att Gud är fadern, skaparen, innebär för apostlarna att en skapelse enligt skapelseberättelsen innebär för apostlarna skapelsen enligt skriftens lära om människosläktets enhet, att alla av en enda stamfader. Apostlagärningarna 17:26. Att Gud är sonen, frälsaren, innebär för apostlarna vad profeterna skådade angående Juda och Jerusalem. När profeterna i förväg såg Messias, ja, deras profeternas profetia var byggd på en gudomlig uppenbarelse. Om Messias bär alla profeterna vittnesbörd och betygar att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn. Apostlagärningarna 10:42. Och att allt vad profeten hade profeterat var sant, ja, därom vittnar ju hela Nya testamentet. I Johannes 10:41 berättas om hur många människor kom till Jesus och sa: väl gjorde profeten Johannes döparen inte tecken, han gjorde inget underverk, men allt vad Johannes sade om denne Jesus var sant. allt vad Johannes döparen hade betygat om Jesu person och verk, det var sanningens gudomliga uppenbarelse. Och att Gud är anden, Herren och livgivaren, det innebär för apostlarna att den ande och det ord som var nedskrivet, detta ord var verksamt. Den andeutgjutelse som ägde rum på pingstdagen, den var förutsagd i Joels profetia, så som där stod skrivet. Så brukar alltså apostlarna skriftbeviset, att apostlarna på sina resor hade bokrullarna, pergamentrullarna med sig. Ja, det omvittnas ju av deras brev. Så heter det i Apostlagärningarna 7, vers 1, följande om Paulus. Att när han var i judarnas synagoga, att han under 3 sabbater där talade med judarna. Hur gjorde han då? Jo, i det att han utgick från skrifterna och utlade skrifterna och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han sa: denne Jesus som jag förkunnar för er är Messias. Alltså, Paulus utgick från skrifterna, från Gamla testamentet. Han utlade skrifterna, gav en exeges, och han bevisade utifrån Gamla testamentet att Messias löftena, ja, det var uppfyllda i Jesus Kristus, i honom som korsfästes och uppstod. Enligt skrifterna så hänvisas i Nya testamentet gång på gång till det Gamla testamentet. Att apostlars och evangelisters lärare sann, ja, det bevisas med bibelcitat ur Gamla testamentet. Sin lära och sin predikan bevisar det, sanningen i den bevisar det med skriftens ord, Gamla testamentet. Och vi ska här ta upp något om gamla, om det vittnesbörd, det Messias vittnesbörd som apostlarna finner i de heliga skrifterna i Gamla testamentet. Att Kristus stod för våra synder enligt skrifterna, att han blev begraven och att han har uppstått på den tredje dagen enligt skrifternas vittnesbörd. Därmed har aposteln Paulus utsagt att Messias hemligheten, den är de heliga skrifternas huvudinnehåll. Denna uppfattning av de gammaltestamentliga skrifterna, den finner man inte bara hos aposteln Paulus. I Johannes evangeliet 5:39 anknyter Jesus till judarnas skriftstudium. Detta skriftstudium var ju något gott, givetvis. Rätt var också att mena sig ha evigt liv i de heliga skrifterna. Ni utforskar skrifterna därför att ni i dem menar er ha evigt liv. Detta var naturligtvis något gott, men då säger Jesus, han tillägger: och det är dessa skrifter som vittnar om mig. Jesus är de heliga skrifternas uppfyllelse. Och här kommer skillnaden fram mellan judendomen och kristendomen. Judarna läser ju än idag de heliga skrifterna i Gamla testamentet. De läser dessa skrifter såsom helig skrift. Båda har alltså samma heliga skrift, samma Gamla testamente. Men när den mosaiska bekännaren läser Gamla testamentet, ja, då hänger ett täckelse för hans ansikte, så att den mosaiske bekännaren inte ser Messias när Gamla förbundets skrifter föreläsas. Andra Kor 3:14. Detta täckelse försvinner först i Kristus, säger aposteln Paulus. Gamla testamentets innehåll, det handlar om Jesus Kristus som skulle komma. Gamla testamentet är boken om Guds nådegärningar, om Guds, om nådelöfterna och Messias. Och Jesus sa ju också till judarna: om mig har Mose skrivit. Johannes evangeliet 5:47. Låt oss här få hänvisa till berättelsen om Emmaus vandrarna i Lukas evangeliet 24, vers 13 och följande. Det är ju detta ställe som blev så ofta utlagt av professor Odeberg i Lund. Dessa lärjungar som var på väg till Emmaus och som hade hört några kvinnors berättelse om den tomma graven. Vid dessa lärjungars sida gick Jesus utan att lärjungarna kände igen honom. Och när lärjungarna hade lagt fram hela sin osäkerhet, ja, då började den uppståndne undervisa dem om Messias. Måste inte Messias lida detta för att så ingå i sin härlighet? Och den uppståndne började genomgå Mose och alla profeterna och utlörde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Här har vi ju kanon som bestod av lagen och profeterna och alla de övriga skrifterna. När då Jesus än är okänd på aftonen i Emmaus i deras hem, när han låg till bords, tog brödet och välsignade det, då blev han igenkänd. Men då försvann han ur deras åsyn. Och då sa lärjungarna till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss och utlade skrifterna för oss? Det var efter ett bibelstudium i Gamla testamentet där Mose och alla profeterna utlades. Vad som där i alla skrifterna var sagt om Messias, det var i samband med denna bibelundervisning som trons låga tändes och brann stark och klar. Ett bibelstudium av Gamla testamentet öppnade deras ögon så att de såg att Jesus, den korsfäste och den uppståndne, han var ju Messias. Messias hade kommit. Låt oss stanna inför detta förhållande. Det har ibland uttryckts att Jesus skulle ha blivit mera välvilligt mottagen av sin samtid, därför att den tidens människor väntade en messias eller profet. Men evangelierna ger ett motsatt vittnesbörd. De förväntningar som man hade på messias skapade osäkerhet och stridiga meningar. En messias efter människors föreställningar och erfarenheter delade upp människor i olika riktningar och grupper. Meningarna var många. Alltså kunde de inte tro. Varför det då? Jo, därför att de höll fast vid sina föreställningar och sina idéer. De kunde inte se och förstå att Jesus kom från Fadern, eftersom Guds ord inte hade förblivit i dem. Johannes evangeliet 5:38. En korsfäst messias var en otänkbarhet, för juden en stötesten, för greken dårskap. Det passade inte alls enligt allmänna föreställningar, varken i judendom eller i hednisk omgivning. Att Jesus gav en undervisning om messias och bevisade ur alla skrifterna vad som var sagt om messias, allt detta gör Jesus för att ni ska tro. Jesus sa det: trodde ni Mose, så skulle ni tro mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skulle ni då kunna tro mina ord? Jesus var den verkliga messias, det gudomliga ordets messias. Han är messias enligt skrifterna, enligt alla skrifterna, enligt Gamla testamentet. Skriftens löfte om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud, Första Mosebok 3:15. Detta löfte givet på syndafallets dag om Guds son, ja, detta löfte hade gått i fullbordan. Om Guds son predikad bland er i Korint, säger aposteln att alla Guds löften har fått sitt ja i och genom honom, Andra Kor 1:19. Jesus är alltså messias enligt skrifterna. Det förhållandet att gamla testamentet enligt Jesus och apostlarna ger profetians vittnesbörd om Jesus, den kommande messias, det har blivit motsagt. Man säger att en sådan tolkning innebär en omtolkning av gamla testamentet och en intolkning av gamla testamentet. Man har sagt att i gammaltestamentlig tid så hade kungen och kungadömet en sakral karaktär. Och som man sagt, detta är viktigt. Och visst kan vi i gamla testamentet se att kungen har en sakral funktion. Men när man säger att kungen vid nyårsfesten och tronbestigningsfesten efter gammal orientalisk stil blev insatt och förklarad till Guds son, då måste man fråga sig, var i gamla testamentet detta är belagt, att en konung i Israel skulle tänka som Gud, att kungen hade en gudomlig funktion. Israel, ja, det anknyter ju Jesus till när han säger de orden: jag har ju sagt att ni är gudar. Kungen ägde en gudomlig funktion i kraft av sitt ämbete. Men att förklara messiaslöftena så som man gör till exempel vid universitetet i Uppsala, att man förklarar messiaslöftena som ett motiv som kan förstås utifrån kungens sakrala roll, ja, det går inte. I texterna måste man då inläsa något som inte finns där, och så inläser man förekomsten av en nyårs- och tronbestigningsfest i gamla testamentet, trots att texterna inte ger något belägg för en sådan. Det är Jesus som är messias enligt skrifterna. Jesus som dog för våra synder enligt skriften. Denne Jesus blev begraven. Han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Här hos aposteln har den smorde löftessonen blivit identifierad. Det är Jesus som profetian handlar om, så som där står skrivet: Jesu lidande, död och begravning och uppståndelse, allt vad som hände under de heliga tre dagarna i Jerusalem, ja, det är förutsagt i Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare. Den lidande tjänaren ägde ingen glans eller yttre höghet. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra krankheter han bar. Han var sargad för våra överträdelsers skull. Här ges tolkningen till den lidande tjänarens död. Jesu död i vårt ställe till förmån för syndaren. Jesus när han bar straffet och Guds övergivenheten. Ja, allt detta är skildrat långfredag och påskdag. Är skildrad hos profeten i det 53 kapitlet. Och bakgrunden till det som här sker med messias, det är att vi gick vilse. Här skildras Jesu lidande, hans död, hans gravläggning i rådsherren Josefs grav, uthuggen i klippan. Bland de rika kom han först när han var död. Jesaja 53 vers 9. Men Jesajas profetia slutar inte med messias förnedring och utblottelse. Profeten förkunnar skuld, offrets frukter, tjänarens uppståndelse och segerbyte. Det många är nu hans segerbyte. Tjänarens segerrik uppståndelse innebär att Gud åt honom utskiftar det många som byte. Jesaja 53. Ja, denna profetia om Herrens lidande tjänare, ja, den lästes av en etiopisk hovman på väg från Jerusalem efter högtidens slut. Så berättas i apostelgärningarna. Och Filippus gick fram till honom och frågade hovmannen: förstår du vad du läser? Hovmannen svarade: hur ska jag förstå om ingen undervisar mig? Och stället han läste, det var detta Jesaja 53. Så som ett får fördes han bort för att slaktas. Och hovmannen frågade Filippus: säg, jag ber dig, säg mig, om vilken profeten talar detta? Är det om sig själv eller är det om någon annan? Och då heter det: Då förkunnade Filippus för honom evangelium om Jesus. Och han börjar därvid med just den där bibeltexten som hovmannen hade slagit upp. Och utifrån denna bibeltext så bevisade Filippus att det var frågan om det var Jesus som här skildrades. Och resultatet blev av bibelundervisningen att hovmannen trodde Filippus predikan och blev döpt. Vi kan här se hur Filippus arbetar när han i sin predikan ska bevisa kristendomens sanning. Han förkunnade glädjebudskapet från detta bibelord, det uppslagna bibeltexten, glädjebudskapet om Jesus. Och så gjorde ju alla apostlarna. Och så gjorde Jesus i sin undervisning. Han hänvisade till skriftens vittnesbörd om sig. Jesus sa: om jag själv vittnar om mig, så gäller inte mitt vittnesbörd. Johannes 5:31. På 1900-talet, när den liberala teologin hade stod i sin högsta blomstring, då grubblade man vid universiteten mycket över messiashemligheten. Och man sa så här: hur kommer det egentligen till? Hur ska man förstå detta förhållande att Jesus inte sa om sig själv att han var messias? Många liberala teologer hade väntat sig att Jesus skulle ha sagt gång på gång till sina människor: ja, ni förstår väl nu, ni har väl fattat nu att det är jag som är messias. De liberala teologerna hade väntat att Jesus skulle, varför gör inte Jesus så? Varför använder inte Jesus den metod att han gång på gång: har ni förstått nu att det är jag som är messias, att det är jag som står här? Nej, så gör ju inte Jesus. Vi finner inga sådana yttranden. Han hade inte kommit för att låta sig tillbedjas och låta sig applåderas. Och därför drog de liberala teologerna den slutsatsen att Jesus inte själv ägde något medvetande om att vara messias. Ja, att han inte ens ville framträda som messias. Men detta är ju helt orimligt om vi läser texterna. Men problemet är att först inför sina fiender, inför överste prästerna och hela stora rådet, då säger Jesus: jag är det. Jag är det, och ni ska få se människosonen på himmelens skyar. Han hade tigit, men nu inför sina motståndare säger han att han är den högt lovade son. Och då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: vad behöver vi mer för vittnen? Ni hörde hädelsen. Markus 14:61. Alltså att Jesus gick omkring som den dolde messias, att han predikade och gjorde undergärningar, messias gärningar, och att han därvid ej betrodde sig åt människor, det berodde på att Jesus messias inte behövde, han behövde inte någon annans vittnesbörd. Han behövde inte ens vittna om sig själv, till han ägde ju vittnesbördet. De heliga skrifterna vittnade om honom. Jesus hade hela den heliga skrift på sin sida. Kristi ande hade genom profeterna förebådat det lidande som skulle vederfaras messias och den härlighet som sedan skulle följa. 1 Petri 1:11. Vad är det för hjälpmedel som den nytestamentliga församlingen har när den ska föra ut kristendomens lära? Jo, församlingen har apostlarnas erfarenhet, de åsyna vittnenas vittnesbörd. Församlingen har Nya testamentets heliga skrifter, och församlingen har därtill profeternas profetior, Gamla testamentets heliga skrifter, den sanna skriften, Gamla testamentet. Församlingen äger Nya testamentets och Gamla testamentets vittnesbörd. De äger de eviga skrifterna, profeternas vittnesbörd, alla profeternas vittnesbörd om messias. Med detta uttryck enligt skrifterna lär alltså aposteln oss att vi ska bevisa vår lära med skriften. genom profeternas och apostlarnas predikan om Jesus Messias blir människor omvända. Vanligt är att man säger så här, att människor blir omvända genom intryck av Kristi person. Det är mycket vanligt i Sverige i varje fall. Men då har dessa intryck blivit lösryckta från Jesu ord. Utan det är ordet som är omvändelsemedlet. Profeternas ord och apostlarnas och evangelisternas. Hela skriften som förmedlar budskapet om Jesus Messias. Och då skulle vi egentligen ha tid att gå igenom här hela gamla testamentet. Hela det, alla skriftrullarna. Vi har citerat första Mosebok 3:15 om kvinnans säd. Det ord som sedan anspelas på i Romarbrevet 16, vers 20. Vi kan gå till fjärde Mosebok 24. Där säger profeten Bilam: vad Herren säger, det måste jag tala. Och han profeterar och sade: jag ser honom, men inte i denna tid. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob. 24, vers 17. Och vi skulle gå igenom salmernas bok. Vi kan tänka på den 22 salmen i Saltaren, som Jesus citerar när han hänger där på korset och ropar: Eli, Eli, lama sabachthani. Varför har du, min Gud, varför har du övergivit mig? 69 salmen. Den 110 salmen, som är den mest citerade salmen i Nya testamentet. Den salm där David kallar Messias för Herre. Herren sa det till min Herre, till Messias: sätt dig på min högra sida, i dess jag lagt dina fiender under dina fötter. Och vi kan tänka på Jesajas ord om jungfrun som skulle bli havande. Jesaja 7:14. Om det gudomliga tecknet att jungfrun skulle föda en son och hans namn skulle vara Immanuel. Jesus Messias, skriftens Messias. Marias son är en jungfru född. Född ej av mans vilja utan av Gud. Och Jesaja boken, det 11:e kapitlet, om rotskottet ur Jissajs avhuggna stam. På honom vilar, på hans mänskliga natur vilar Guds ande i dess fulla mått. Vi kan tala om profetier om fritriket. Och vi kan tänka på honom som det gudomliga barnet som blev ett flyktingbarn i Egypten, om vilket det är skrivet: ut ur Egypten kallar jag min son. Och vi kan gå igenom alla skrifterna. Daniels bokens ord om människosonen. Amos profetia om Davids förfallna hydda som Herren skall bygga upp. Amos 9:11. Och Messias verk, en profetia om hur hedna folken i den nytestamentliga tiden upptas i kyrkan. Apostlagärningarna 15, vers 17. Så ger oss gamla testamentet frälsningshistorien så som något som skulle komma. Ja, gamla testamentet ger oss berättelsen om det som hände på den tredje dagen. Det heter hos Hosea 6:2: Herren som har slagit oss, han skall om 2 dagar återgöra oss helbrägda, friska. Ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp. Detta är uppståndelsens påsk som uttalas och som målas i profetian. Och vi kan tänka på Jona bok, en verklig händelse, ett gudomligt tecken och på samma gång en profetia om det som skulle hända, om hur Jesus skulle vara i jorden, sköte människosonen, och hur han skulle uppstå på den tredje dagen. Här i Jona bok förebildas Kristi förnedring och Kristi uppståndelse, upphöjelse. Jesus, som i sitt avskedstal sa till sina lärjungar att han hade ännu mycket mer att säga dem, men ni kan inte fatta detta nu. Johannes 16, vers 12. Och som därmed förutsade tillkomsten av evangeliernas berättelser. Ja, Jesus har samtidigt på många sätt och med många, och vid många tillfällen betygat detta i bokrullen är skrivet om mig i Gamla testamentets gamla bokrullar. Dessa som var lagda vid nådastolen. Hebreerbrevet 10, vers 7. Judarna var djupt otillfredsställda med Jesus. Om du är Messias, så säg det öppet. Och Jesus svarade: jag har redan sagt er det, men ni tror inte på mig. Han som talar och undervisar i Galileen och Jerusalem, han har själv Guds evige son. Han har talat öppet i Gamla testamentets heliga skrift. Gamla testamentet är den evige sonens ord. Han har ju redan talat. Jesu död uppståndelse förkunnas enligt skrifterna. Och detta betyder att det var inte Paulus först som gav de historiska händelserna i korsets uppståndelsens påsk, att han då först gav dessa händelser en teologisk tolkning. Tolkningen, utläggningen finns där förut i Bibeln, i Gamla testamentet. Nej, Paulus säger: jag har mottagit ett helt och villkorslöst evangelium om Kristus vår Herre, som var prisgiven åt döden till följd av våra synder, uppväckt till följd av vår rättfärdiggörelse. Vad Paulus hade mottagit ur skrifterna, det hade han meddelat enligt skrifterna. Det finns nämligen endast en Jesus, den verkliga Jesus Messias, det gudomliga ordets Messias. Och detta ord efter skrifterna, detta ord skapar inte stridiga meningar, utan det skapar en tro var och när helst det behagar Gud. Så kan en kristen säga: jag har beviset på kristendomens sanning. Jag har beviset på att Jesus i sanning är Guds son, världens frälsare. Jag har apostlarnas erfarenhet, var 12 apostlar som Guds utvalda vittnen såg med egna ögon. Och jag har profeternas vittnesbörd i den gamla testamentliga vittnesbördet. Dessa profeter som såg i förväg Herrens ord, de såg Herrens ord och Herrens löften enligt skrifterna. Så är profeternas predikan en undervisning om samma gudomliga ting, samma undervisning som apostlarnas. Profeternas predikan, ja, den är konfirmerad och bekräftad av apostlarna. Och där apostlars och profeters lära predikas, där blir människor omvända. På vilket sätt? Jo, det blir omvända genom profeters och apostlars ord. Det är till sådana som Petrus skriver, till det heliga och troende utvalda, till dem som befinner sig på de många olika orterna, och till dem skriver Petrus: denne Jesus älskar ni utan att ens ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, så tror ni ändå på honom och gläder er över honom med en outsäglig och härlig glädje. Men denna tro på Jesus Kristus, denna tro är, så som det heter i den essenska bekännelsen, det är en tro på en enda Herre som lidit och blivit begraven och som på tredje dagen är uppstånden efter skrifterna. Vi har beviset, skrifternas gudomliga bevisning, profeters vittnesbörd. Och till detta profeternas vittnesbörd, skrifternas vittnesbörd, kommer apostlarnas konfirmation, deras bekräftelse. Det var ju med och såg. Vår lära är sann, den är gudomligt bevisad. Amen. Det är sant.